du ska ha med dig att du alltid är där för att leverera ett budskap som är egentligen större än personerna som deltar och större än dig.
Varmt välkomna Tanja och Martin.
Tackar.
Tack.
Idag ska vi prata om offentliga myndigheter och hur ni hjälper dem i ert arbete. Först tänkte jag att ni kan få presentera er själva, vilka ni är och vad ni gör här på Embrace. Tanja, du kan få börja.
Mitt namn är Tanja, jag jobbar på Embrace. Jag jobbar främst som sändningstekniker.
Och Martin?
Jag heter Martin, jobbar också på Embrace. Förvånansvärt nog, jag jobbar framförallt som producent.
Och ni jobbar ju med olika kunder, men ni har ju båda arbetat med några av de största myndigheterna i Sverige och hjälpt dem med deras kommunikation. Och kommunikation är ju ett väldigt stort arbetsområde, så vad är det ni har hjälpt era kunder med? Tanja, du kan få börja.
Ja, det kan vara allt från presskonferenser, webinars, det kan vara streaming, det kan vara interpellationer, politiska debatter. Ja,
förutom det så har det gått upp ganska mycket med konferenser och andra hybridevent, både under pandemin och efter pandemin. Så vi får hjälpa dem mycket med sånt, mycket med interna utbildningar, mycket med bara information som ska ut egentligen till en så bred publik som möjligt. Även när det går utanför myndigheten och andra som berörs av deras arbete egentligen.
Och sen, du var lite inne på ämnena, men vad är det för typ av ämnen som man brukar prata om i de här liksom digitala mötena, konferenserna?
Ja, det är allt från riktlinjer till hur vi ska bete oss i samhället till lagar och regler som förändras inom allt från bygg till sanitet till hur en trappa måste vara vinklad. Det beror helt på vilken myndighet vi pratar om egentligen. Men det kan ju också sen vara ämnen som psykisk ohälsa och under hela pandemin hur vi skulle bete oss och förhålla oss till varandra.
Ni måste ju ha väldigt mycket information. Alltså, ni måste ha blivit väldigt allmänbildade om ni inte var det innan. Alltså, jag tänker så här, när ni sitter på en middagsbjudning, är det den här typen av information som ni delar med er? Eller hur känner ni själva av att ni har blivit väldigt informerade så att säga?
Definitivt mycket bättre koll idag än förut på namn på allt från politiker till människor som jobbar inom offentliga sektorn och så. Man känner sig lite mer utbildad på den fronten, absolut.
Jag ska ju helt enkelt säga att jag kanske är mer att jag kommer ihåg anekdoter och saker som händer under sändningen. Vad som sägs under de här själva utbildningarna och webbinarierna, det går oftast in genom ett öra och ut genom en andra. Och den simpla anledningen är att jag ska fokusera på det jag gör. Så man lyssnar efter de här keywordsen för när ska vi byta bild, när ska vi gå till nästa talare, sådana grejer. Så vad som faktiskt sägs under en specifik utbildning, jag borde vara expert på väldigt många områden vid det här laget, men det går verkligen in genom ett öra ut genom det andra och sen blir det mer saker runt om och samtalen runt om som blir saker som man kanske tar upp vid middagsbjudningarna.
Fattar. Jag vet Tanja, vi har ju pratat tidigare om, du har ju nämnt någon gång att du har börjat läsa nyheterna ännu mer. Kan du berätta lite om det? Varför har du börjat läsa nyheterna ännu mer nu?
Dels för att det kanske blir lite som en arbetsskada. Att man ser saker på ett annat sätt. Jag tror att nu jobbar jag ju med press på ett annat sätt än vad jag har gjort förut. Förut har jag jobbat som pressfotograf, så det var lite begränsat. Men nu är man är ju mer nyfiken när man ser pressträffar. Man vill ju se kanske sina kollegor någonstans där i bild. Nej, men det blir på ett annat sätt. Man lägger ner energi på att fokusera på vissa detaljer som man inte tänkte på innan.
Jag kanske mer har gått åt andra hållet. För jag var en extrem extrem nyhetsnarkoman. Men jag tror att när man är runt det hela tiden så har det mer blivit att för ens egen skull behövt ta ett litet avstånd för min del.
Ja.
Jag försöker hålla mig lite på att inte läsa allt som kommer ut hela tiden.
Det är bra för hälsan.
Ja, och nu har jag tillgång till så mycket mer information. Ja. Så nu måste jag liksom lägga band på mig nästan.
Liksom. det som jag var intresserad av är när ni jobbar då med myndigheter, då har ni oftast någon form av kontaktperson, en kommunikatör eller en projektledare. Martin, du kan ju få börja, för ni har ju lite olika samarbeten, men du kan ju få börja berätta hur arbetar du med dina kontaktpersoner? Hur går det samarbetet till?
Det är väldigt olika beroende på myndighet. För att vissa myndigheter har väldigt strikt att det här är personen du alltid har kontakt med. Och då finns det ett mer flyt, man är van vid varandra och man vet vad som förväntas nästan i varje situation av mig när vi går in i det här samarbetet. Medan andra myndigheter är mer att de har 30 olika beställare och den som beställer av dig är det första gången någonsin oftast som de gör en beställning. Så då behöver man vara lite mer vägledande och lite mer hållande i handen egentligen. Så det beror jättemycket på vad vi pratar om. Men generellt så är det ju att leda dem genom sitt projekt till det mål de vill nå. Och sen så bara anpassa din kommunikation utefter vem det är du har att göra med egentligen.
Mm. Mm. Och Tanja, hur ser det ut för dig?
Alltså det kan se väldigt olika ut när man blir bokad. Jag tror att inom vissa områden eller vissa arbetsplatser, då får man ganska mycket information om vad som kommer hända hela dagen, vilka som kommer delta. Men sen så har vi andra arbetsgivare där det har inte kommit ut i media än, vad som kommer ske under den dagen. Så ibland får vi väldigt lite information om vad som kommer ske. Vi vet tiderna, ungefär. Det är inte alltid det stämmer. Så det kan komma som en överraskning ibland när man är på arbetsplatsen. Så blir man lite extra stressad över att det kanske blir något extra känsligt innehåll. Det kan vara en pressträff eller liknande. Så att det ser väldigt olika ut beroende på vad det är för myndighet, tror jag.
Mm. Och det här kanske är olika också då, beroende på vilken myndighet och vad man gör. Men vad skulle ni säga är det absolut viktigaste att ha med sig när man producerar då åt en myndighet?
Jag skulle säga att du ska ha med dig att du alltid är där för att leverera ett budskap som är egentligen större än personerna som deltar och större än dig. Det är någonting som någon i Sverige berörs av väldigt mycket eller något som påverkar deras liv på något sätt, om det så är i arbetslivet eller i privatlivet. Och att även om, som jag sa, att innehållet kanske inte alltid fastnar hos mig, så är det något som resonerar väldigt väl hos någon annan. Och därför måste jag se till att kvaliteten och att produkten i slutändan är så tydlig som det bara kan vara, så att folk förstår vad det handlar om. För att jag tror att av alla sändningar vi har gjort och av alla medborgare i Sverige så finns det en korrelation någonstans. Någon har sett någonting vi har gjort. Du kan gå nog nästan fram till vem som helst och fråga om de har sett någonting som vi har gjort. Och de kommer säga ja.
Mm.
Det tror jag.
Mm. Och Tanja, vad skulle du säga?
Nej, men jag håller med. Det kan vara saker som är oerhört känsliga ibland. Ämnen som berörs. Det är viktigt att komma dit och vara professionell. Respektfull. Oavsett vad man tycker om ämnet som man kommer prata om. Det är väldigt, väldigt viktigt. Lämna känslorna utanför lite. Vi har alla våra åsikter, vi är alla människor. Vi kan inte hålla med allt som sägs och görs. Liksom. Men jag tror att det är viktigt att om man ska jobba med myndigheter så ska man försöka göra sitt bästa för att lämna känslorna hemma. Gå till jobbet, gör det proffsigt. Det tycker jag.
Mm.
Vi är ju där i demokratins tjänst egentligen. Vi är där för offentlighetsprincipen. Vi ska vara en objektiv rapportör egentligen.
Mm.
Vi bara dokumenterar. Vi har ingen åsikt, vi är inte en dokumentär, utan vi ska bara dokumentera exakt vad som sägs och vad som händer. Och det gäller Precis. Att verkligen hålla sig objektiv. Mm.
Det är inte alltid lätt.
Nej. Jag tänkte säga, hur gör man det? Vad är era liksom tips eller tricks?
Is i magen. Försöka hålla sig lugn, för ibland så kan det vara väldigt stressigt när man är på vissa arbetsplatser. Det byggs någon konstig stressmiljö. Det kanske är sändningsmiljön, liksom, att när man gör en direktsändning så händer ju något. Men det gäller att hålla lugnet. Det är superviktigt, tror jag. faktiskt.
Det gäller att liksom slå på professionaliteten på den vänster. Liksom att vara här nu, det här är det vi gör.
Precis, fokus.
Alla mina tidigare år i livet och hur de har format mig, de spelar inte så stor roll i det här laget. Utan här ska jag rapportera det som sägs här.
Ja. Det. Men hur känns det då när man, precis innan man går live?
Det är en ganska intressant känsla. Det är stresspåslag. Både positivt och negativt. Det är en väldigt speciell känsla faktiskt. Live-känslan är ju en sak, att jobba live. Och sen när man jobbar med inspelning, det är en helt annan känsla faktiskt. Så att det kan vara lite beroendeframkallande. Men det gäller att kunna hantera det också. Att sen när det är klart att man verkligen försöker släppa det. Det är inte alltid lätt, men det jobbar man på mer och mer. Sen beror det på hur känsligt det har varit. Eller hur spänt det har varit under själva stunden som vi har kört den sändningen. Men jag tror att man lär sig med tiden. Och hanterar det bättre och bättre. Mm. Faktiskt. Mm.
Det är som en extrem topp, precis. Alltså, ju närmare du kommer starten så blir det som att anticipationen bara ökar. Och sen så fort du vet att allting rullar, att alla kommer att gå och trycka på rekord. Då är det som att okay, det går ner, då flyter det på som att det är det vi gör varje dag. Men det är alltid det här lilla påslaget precis när klockan slår 10, 11, 12 och nu klockan är när vi börjar. Mm.
Punktlig. Det är viktigt inom det här jobbet. Hålla sig punktlig.
Ja.
Och att vara flexibel, ska jag säga, i och med de punktligheterna. För att som vi sa med beställarna, att de kan komma på saker väldigt sent för att de inte är vana vid miljön.
Exakt.
Och då gäller det för oss att vara på det och hinna lösa det till de här fasta hållpunkterna vi har.
Faktiskt. Mm. Att man ska vara beredd på att saker kan ske, ändras längs vägen, när tider kan förändras. Det händer ganska mycket.
Mm. Vi har ju pratat lite om ämnena som man liksom tar upp i liksom den här typen av kommunikation. Och det kan ju vara väldigt viktiga, det kan vara tunga frågor. Vad känner ni för ansvar när ni är ute och producerar åt en myndighet?
Ja, ibland kan det ju vara saker som man får reda på innan det kommer ut i pressen. Viktigt meddelande för hela nationen. Och då känns det lite att man vet att det är någonting som händer eller man har någon information som man vet kommer komma ut offentligt. Och sen så känner man att det är ett stort ansvar att bära faktiskt. Och då gäller det verkligen att vara en person som klarar av att ta emot den informationen, slappna av. Vi ska göra en sändning och då kommer det ut. Men det kan vara lite pirrigt i magen ibland när det är allvarliga saker som händer i samhället.
Under covid så ändrades ju arbetssättet för liksom alla organisationer egentligen i hela världen. Och vi märkte ju också att det ändrades då mot våra kunder och mot myndigheter. Nu så här efter, vad man kallar post-covid så att säga. Vad har ni sett för ändringar i beteende? Är det likadant som under covid? Har det justerats? Hur arbetar ni idag?
Jag arbetar här.
Du arbetar här.
Så gjorde jag inte pre-covid.
Ja, det är sant. Du kom in under covid. Det stämmer.
Jag skulle säga att vanorna ändras. Vi har öppnat lite en Pandoras box här av att du kan delta på konferenser och större event utan att behöva resa från Sollefteå till Stockholm. Och jag tror att det går inte att ta bort den möjligheten. Och det är samma sak med att journalister vill delta vid pressträffar och liknande. Att det går inte att säga till Norrbotten-Kuriren att nej, men ni måste skicka en utsänd till
vår lokal.
Nej, det är inte det. Det tar ju bort en del av demokratiprincipen och offentlighetsprincipen.
Mm.
Så jag tror att sättet vi ser på nyhetsrapportering och också de demokratiska rättigheterna att delta har förändrats och vi kan inte gå tillbaka till hur det var innan, för att det var ju en process som bara utvecklades väldigt långsamt mot det här hållet. Men i och med covid så blev det att vi fick hoppa över de här långsamma trestegsprocesserna, och det gäller ju inte bara deltagandet så, utan det gäller ju även hur vi är på arbetsplatserna, om vi måste vara på arbetsplatserna och liknande.
Mm.
För jag vet på stället jag jobbade innan, då var det tal om att men vi ska ha som förmån att folk som har jobbat här i 3 år ska få börja jobba hemifrån och sådana grejer. Och sen helt plötsligt kom covid och nu får alla jobba hemifrån. Mm. Och det spelade liksom ingen roll. Och generellt såg man ju produktivitet gå upp. Och det var ju samma sak med de här pressträffarna. Att även journalisterna blir mer produktiva med största sannolikhet. De kan vara med på fler pressträffar för de behöver inte resa mellan sitt kontor till den här studion. För sen tillbaka sitt kontor till den här myndigheten. Så jag tror att man får ut mycket mer av sina dagar post-covid. Mm. Och när vi ger den här möjligheten att vara med, även fast man inte kan åka på någonstans.
Som han säger, det stämmer. Jag tror att kommunikationsflödet har förändrats eftersom du kan delta hemifrån på ett helt annat sätt. Du kan tycka till på ett annat sätt. Förut var det väl mer spänd. Folk gick på en presskonferens och satt alla där. Men nu kan folk slappna av på ett helt annat sätt och ställa frågor från vardagsrummet om de vill. Så jag tror att det gör ganska stor skillnad. Jag tror att det decentraliserar hela kommunikationen. För nu kan ju folk vara med från hela världen om du vill. Mm. Vara med på olika webinars eller pressträffar.
Mm.
Sen så tror jag när det gäller till exempel webinars och sånt. Folk har ju blivit jätteduktiga. De kan ju jättebra nu liksom, hur de loggar in. Hur de stänger av sina kameror eller ljudet. För att inte störa en person som kanske håller ett föredrag. Jag tror att det kommer fortsätta. Kommer ju fortsätta växa. Digitaliseringen kommer ju fortsätta utvecklas. Det kan vi ju inte stoppa.
Nej.
Så att det kommer alltid finnas möjlighet för att vara med digitalt. Jag tror att det är liksom hela den här hybrida världen som vi har framför oss. Den kommer utvecklas jättemycket. Sen så kommer kanske vissa företag använda sig mer av den än vad andra kommer göra. För vissa kanske vill ha fysiska träffar. Men det är så olika tror jag. Liksom.
Jag tror att det är också viktigt att kombinera det med det fysiska. Att man inte helt håller sig till de digitala delarna. För det finns ett värde i det fysiska mötet. Självklart. Det kommer det ju alltid att göra. Men det är med att man kan inte längre säga jaha, du kunde inte komma just det här datumet. Synd. Mm. Dels för att det finns alla möjligheter att lägga upp saker i efterhand.
Mm.
Och det finns alla möjligheter att sitta i sin sommarstuga någonstans. Och så länge du har en lätt internetuppkoppling kan du i alla fall lyssna. Så jag tror att det kommer bli också det är ett mer inkluderande informationssamhälle kanske än vad det var innan. Det är också kanske varför visst vi jobbar med det, men varför jag tror att det generella nyhetsupptaget är nog högre idag än vad det var före covid.
Och vad tycker ni? Tycker ni att det här är bättre? Eller sämre? Den här utvecklingen?
Jag är ju för i liksom min om man ska gå på väldigt subjektivt vad jag tycker om demokrati så betyder demokratin ingenting om du inte gör informerade val. Och du har all möjlighet, du hade innan också med internet generellt, men då var det mer att du behövde söka upp de här specifika ämnena och läsa om dem i en avhandling som är 30 sidor lång. Medan idag så har du möjligheten på ett annat sätt att ta del av det i kortare seminarium eller pressträffarna och de finns tillgängliga på ett annat sätt. Så jag tror att det kommer öka den generella allmänbildningen så länge folk är öppna för att ta del av den. Så det är ju samma människor som inte tog del av den innan kommer ju säkert kanske inte del av det efter. Men det finns en annan möjlighet för att göra ett informerat val.
Ja, nästan alla myndigheter lägger ju upp sina sändningar på sina hemsidor.
Ja.
Så jag tror att det är jättemånga människor där ute idag som kan ta del av information om saker som sker i samhället på ett helt annat sätt. Det gäller bara att söka dem. Men det mesta finns tror jag.
Jag tror att myndigheterna har fått upp ögonen för att video är ett ganska bra informationsverktyg. Till skillnad från varför, då var det oftast vi lägger upp den här rapporten och sen så, ja då har vi gjort. Det är våran skyldighet egentligen i offentlighetsprincipen och det löste sig så. Medan nu är det mer okej, men vi kan också ge en videosammanfattning av vad som sägs i den här rapporten för att ingen kommer sitta och läsa de här om de inte ska göra en avhandling.
De får feedback på ett annat sätt också tror jag idag.
Jag tror att man kan se det. Att oftast är för att vissa av myndigheterna vi jobbar med har ju video- och dialogmöten om remisser som går ut till exempel. Och jag tror de får in fler remissvar på det. När inte företag och andra myndigheter bara behöver läsa sig till vad som gäller. De får en förklaring.
Så sista frågan då. Era topp 3 tips till någon som jobbar på en myndighet som har fått i uppdrag att kommunicera kring ett ämne. Och det kommer antingen vara då i form av en livesändning, digitalt möte eller videoproduktion. Vad är era bästa tips till en person som har fått det uppdraget?
Ha koll på din målgrupp, ha koll på vad du vill förmedla och ha koll på hur du vill förmedla.
Mm. Yes.
Kommunikatörer, de är ju väldigt duktiga på att skriva många gånger. Så det du kommer behöva mest komplement till det, det är ju bild och ljud. Så de sakerna skulle jag försöka få hjälp med.
Yes. Bra, tack så mycket.
Tack, tack.
Tack.